Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 17 2026. Den här tidningen ges ut onsdagen den 27 maj i appen och på webben och sedan kommer några dagar senare. Jag heter Marcus Morey Haldin. Välkomna till veckans innehåll. Inslag 1. Du kan ha glaukom utan att veta om det. Glaukomförbundet är en växande patientförening som också driver opinionsbildning och genomför informationskampanjer. Christer Ljungstedt är ordförande i Stockholmsföreningen och berättar om sitt engagemang och om sin egen glaukom. Inslag 2. Nya och gamla sommarplatser i Stockholm. Varje sommar förvandlas en del av Stockholms gator, torg och kajer. Nya växter, bänkar och fåtöljer ställs ut och trafiken begränsas. Stockholms stad kallar det sommarplatser och i år blir det totalt 64 stycken. Vi berättar om några av nykomlingarna. Inslag 3. Boktipset. Vi kommer att vandra bland utdöda sjökor och påhittade småkryp. Åka på en bandyturné och hitta manlig gemenskap på Pizzeria Roma. Och så blir det längtan till litteratur och natur och så norrbottnisk dialekt. Boktipsare är Pia-Lena Kreschell. Inslag 4. I fjällen får själen plats. Vi mötte Ida Östlund i Nackareservatet på en löptur när hon förberedde sig för säsongens vandring. Att hitta en ledsagare som har uthålligheten är bland det svåraste med att vara ute och hajka, säger Ida. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen så har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Vi vill tacka alla som har skickat in förslag till oss. Vi läser alltid allting och så får vi se vad vi kan ta vidare. Tack igen. Nästa nummer kommer den 3 juni. Hej så länge. Inslag 1. Du kan ha glaukom utan att veta om det.
Christer Ljungstedt, du bor med utsikt.
Ja, det gör jag. Även om jag ser jättemycket av den så det gör vi. Damvikstrand heter det här och sen så är ihop med Saltsjökvarn.
När man tittar ut här nu så då ser jag ju, nu ska vi se här.
Valdemarsudde
och ja. Gröna lite längre bort ja, också. Ja. Men du ser inte det?
Nej, inte. Det är suddigt allting. Jag har långt gången glaukom och sen så har jag problem med hornhinnan. Så det är den som skapar dimman, då, hornhinnan.
Din ögonsjukdom hänger ihop med det som du arbetar med?
Ja, ideellt ja. Ja, i glaukomföreningen i Stockholm. Jag ska gå ner för trappan här.
Okej. Okay. Du är ordförande i glaukomföreningen i Stockholm.
Ja, stämmer bra det. Sen ett antal år tillbaka.
Vad är ni gör för någonting?
Vi jobbar ideellt för att bland annat informera om glaukom. Och sen så är det ju också för våra medlemmar att de ska få information om vad som händer med forskning och alla grejer kring glaukom. Och likadant att vi har glaukomcaféer där vi träffas kanske 20-25 stycken och där man kan träffa andra som är i samma situation som en. Och sen har vi ju föreläsningar med både forskare och läkare och sådana saker. Så att vi bygger upp program för varje termin så att, för alla våra medlemmar.
Är det här en patientförening?
Det stämmer bra det.
Svenska glaukomförbundet, SGF, har funnits sedan 1999. Det finns en förbundsstyrelse och 16 regionala föreningar runt om i landet. Och de ger också ut tidningen Ögontrycket med 4 nummer om året. Idag är de runt 5000 medlemmar. Glaukom eller grön starr är en ögonsjukdom som drabbar synnerven, oftast av för högt ögontryck och som ger fläckvist synbortfall och kan leda till blindhet. Föreningen vill vara stöd både för drabbade patienter och anhöriga, men de stödjer också forskning och jobbar intressepolitiskt, både mot regioner och nationellt med till exempel en körkortsfråga. Att personer som fått körförbud på grund av synfältsbortfall ska få göra ett praktiskt körprov.
Sen jobbar ju också både vi på regional nivå men också då förbundet på nationell nivå jobbar ju också mot politikerna. Och vi är ju då helt obundna, som man säger, partipolitiskt, utan det gäller att påverka politiken i sin helhet. Och det här är ju en av de stora sakerna för förbundet. Det har ju varit bland annat körkortsfrågan som förbundet lyckades driva ända upp till ministernivå. Och där man nu har då ändrat regelverket när det gäller synfält och lite sådana här saker som var väldigt stela i Sverige jämfört med övriga Europa. Sen jobbar vi ju då mot sjukvården, men till exempel om vi tar nu i Stockholm, vi jobbar ju mycket mot regionen och har möten med dem. Och sen i våran förening, vi är ju med i brukarrådet på Sankt Eriks ögonsjukhus. Så att där har vi ju möten regelbundet med dem, tillsammans då med Synskadades riksförbund och eller Stockholmsavdelningen och Syncentralen i Stockholm.
Christer Ljungstedt upptäckte sin glaukom 2006. Precis som många andra visste han inte om att han hade sjukdomen. Man uppskattar att runt 300 000 människor i Sverige har glaukom, men att runt hälften inte vet om det. Man behöver inte ha några symptom som man märker av direkt.
Jag var hos min optiker, det här var 2006 då, och jag skulle fixa till mina sportglasögon, jag spelade mycket tennis då. Och då så sa han, ska vi ta kolla trycket? Och ja, visst. Jag brukade göra det, men inte med någon regelbundenhet. Och rent ärligt, jag hade ingen aning om vad glaukom var. Men då gjorde han det, och sen så höll han på att skruva och vrida länge och väl. Och så sa han, du Christer, jag får ingen ordning på det här. Och då var hans kollega, hennes man var ögonläkare då på Sankt Erik. Så de ringde dit. Och då sa de direkt att jag skulle in direkt till akuten. Så jag tog bilen och körde in till akuten. Och de tog in mig där och tog tryck och så vidare. Och då visade det sig att då hade jag ju på höger öga 57 tryck och på vänster 75. Så de undrade hur jag överhuvudtaget stod på benen. Och sa nej, jag körde hit.
Och så. Det vanliga trycket som man ska ha då är?
Ja, någonstans. Man brukar väl säga lite tillyxat då mellan 10 och 20. Men det är ju individuellt. För någon kan 22 också vara helt okej.
Okay. Så du märkte inte att du hade jättehögt tryck i ögat, alltså mycket ögonvätska då, som måste ju nästan spränga ögat där inne. Ja, det kan göra väldigt ont.
Ja, det gjorde inte ont. Det kändes ingenting. Och det problemet är att jag vet ju inte hur länge jag har gått. För jag kommer inte ihåg hur länge det var innan jag var hos optiken innan. Så jag kan ju ha gått ett halvår, jag kan ha gått ett år. När jag verkligen upptäckte det, eller liksom fick effekt av det, det var ju för 10 år sedan. Och då jag slutade köra också. För då hade vi min syster och min mor bor uppe i Hälsingland. Och då hade vi, Yvonne och jag, varit uppe där. Och sen på hemvägen, så lite innan Uppsala, så sa Yvonne liksom att nu kör du in här och så stannar du där. Och så byter vi plats. Sen har jag inte kört sedan dess.
Men kommer du ihåg det, hur det var?
Ja, det var ingen höjdare. Det var det inte. Men jag insåg ju när Yvonne liksom reagerade på att det inte var trafiksäkert, om man säger så. För det upplevde jag inte själv. Då förstod jag att då var det läge att sluta. Och sen tog de upp det på ögonkliniken sen då, nästan ett år senare. Så var det någon som frågade, har ni pratat bilkörning och körkort och sådär? Nej, nästan inte. Nej, så, och de visade här att jag hade tappat nederfält och att jag borde inte köra bil. Men då kunde jag ju säga det, att jag har inte kört på ett år, så jag tog det frivilligt så att säga.
Kunde du acceptera det så där med en gång?
Nej. Jag gjorde det, men det är ju fortfarande idag. Det är en av de grejerna som jag tycker är ruttnast, om man nu ska uttrycka det så. Men jättetrist att man inte kan köra bil. För dels så var det ju mycket mer praktiskt. Och sen tyckte jag det var roligt och skönt att köra bil, framförallt långkörningar och sånt där. Så att, det, och då är man helt beroende av att Yvonne kör då. Och åker vi då långt, så ja, då tidigare kunde vi liksom bytas om, men det går inte idag. Så att, nej, den har jag lite svårt för. Men jag har inget val.
Idag har Christer ingen syn på vänster öga och lite på höger. Det finns olika ingrepp man kan göra för att fördröja glaukom, men sjukdomen är kronisk och går inte att bota utan mer att hålla i schack. I sitt arbete i glaukomföreningen åker han bland annat runt och håller föredrag för medlemmar om sjukdomen och hur det påverkar ens eget och familjelivet.
Det är ju en anhörig sjukdom. Så att, jag menar, som för Yvonne där, hon får göra mycket.
Yvonne sitter här i en soffa mitt emot oss.
Ja, min hustru då, och hon sitter även med då i styrelsen i Glaukomföreningen i Stockholm.
Hur länge ni har levt med det här nu i, jag säger ni, i 20 år. Så hur har det påverkat dig, Yvonne?
Jo, det är klart ganska mycket. Mycket. Ja, dels bilkörningen. Det var ju enklare när vi var två som kunde köra bil. Dels när vi körde långt eller vi var utomlands och skulle köra bil och så. Ja, mycket som inte Christer kan göra idag som jag får göra.
Vad är det?
Ja, han är inte så bra på att skruva med skruvar och sånt numera.
Laga mat och sånt, vardagsgrejer?
Ja, mycket vardagsgrejer gör jag.
Nu ska jag vara ärlig och säga att jag har aldrig varit bra på det. Jag var en riktig fena på att laga mat. Så att, även när jag såg så var jag rätt dålig på det.
Försöker du ändå göra så mycket som möjligt trots att du inte ser så bra?
Ja, alltså, det är ju den här stora utmaningen. Det är ju att vill själv, kan själv. Det sitter djupt. Och det har jag alltid gjort även innan jag blev synskadad. Men idag så inser jag att vissa länge jag får faktiskt ge upp och be om hjälp. Och samtidigt lite grann som Barnbäck säger, det är ju likadant åt andra hållet också. Att omgivningen inte trycker på en utan man får försöka. Men det är ju ganska tålamodsprövande i vissa lägen för omgivningen. Och där har jag lite grann insett att jag får ge upp lite tidigare och liksom ta emot hjälpen.
Vad är det som du, ta ett exempel på när du säger att det här vill jag göra själv och så har du hållit på länge men inte velat släppa?
Ja, det har varit bland annat vi har målat om. Och första varvet har kanske gått hyggligt. Inte bra, men hyggligt. Andra varvet är helt omöjligt. Så då det blir inget bra.
Blev det målat på taket, på listerna? Och liksom...
Ja, lite så. kan man väl säga. så att, ja, vi har lagt ner det. Det är jag som målar. Nu har jag målat mycket i mina dagar.
Om du ska vara helt ärlig, kan han göra lite mer än vad han gör?
Att den må... Ja, det skulle han nog egentligen. Sen är väl jag inte så tålmodig utan jag griper in, går in lite snabbt ibland. Nej, det är bättre jag gör det. Så, bort.
Vad tänker du om det då, att du går in lite snabbt där?
Ja, men jag är sån. Jo, man får väl... Jag får försöka lugna ner mig lite ibland och låta honom försöka. Det är ju så det är. Då får jag gå därifrån. Annars blir jag bara irriterad.
Kan du ta ett exempel? Vad är det för något som du måste gå ifrån och inte palla titta på?
Vi hade en sån där skåp, köksskåp som liksom snurrar där inne. Och där är fastnat någonting där. Och då skulle Christer skruva isär det där. Och det skulle han göra och då var jag tvungen att gå därifrån. Sen gav han upp så då kunde jag skruva så då löste vi det.
Hur har det här beroendet påverkat din självkänsla? Om det har det?
Nej, jag tycker inte det har det. Därför att, vad ska man säga, många tycker det, jag menar, jag använder gärna hjälpmedel och sånt där och jag menar, när jag är ute och går själv och på stan och även när vi går tillsammans så använder jag ju vitkäpp till exempel och det vet jag när jag gick på syncentralen då för många år sedan. Efter första dagen så fick jag låna med en käpp och ut och testa det. Det var ju fantastiskt, det var ju som liksom sesam öppnade ungefär, folk flyttar på sig och allting sånt där. Så jag sa det till mina kurskamrater då dagen efter, ni måste ju prova det här. Nej, jag ser ju inte, jag är inte blind och liksom, och så någon som hade tunnelseende och ramlat massa gånger, tycker det är bättre att gå och ramla så då? Jag menar, det är ju inte skämmigt att se dåligt, och det tror jag, jag har varit ute och pratat om det också lite allmänt, just det här att det är liksom, du är ju inte dålig eller liksom någon, att vara sjuk eller liksom i det här fallet då vara synskadad, det är inget att skämmas för. Det är inget, jag kan inte ro för det. Det är liksom inget jag har dragit på mig för jag har gjort dumheter eller någonting sånt där på något sätt. Så att jag tror att man ska tänka på det. Att det, och det finns så mycket hjälpmedel på olika sätt som man kan använda, och jag brukar propagera för det, att börja använda synhjälpmedel innan det har liksom blivit allt för dåligt. För då känner man till grejerna. Man kan tycka, visst, en vit käpp, det är väl kanske inte så jättekonstigt. Men det finns ju massa olika typer av hjälpmedel som man behöver träna in sig på helt enkelt. Det finns mycket, jag menar, tekniska hjälpmedel idag som man får lite lära sig. Och då är det bra att liksom kunna det när det har blivit tillräckligt dåligt, som man måste ha det hela tiden.
Vilka hjälpmedel använder du förutom vit käpp?
Jag har bland annat, så till exempel om man ska läsa ett dokument, vilket man ju läser ganska mycket sådana när man är engagerad i en förening, så blir det väldigt jobbigt att ha ett förstoringsglas. Jag kan läsa en text med förstoringsglas, men att hålla på att föra det så här, man blir nästan illamående till slut, och det blir jättejobbigt. Och då har jag någonting som heter en lässkärm, en CCT-skärm. Jag har någonting som heter en Orcam, det är som en kamera, och de är ju, hjälper bland annat hemma i skafferiet och såna här saker, där man då tar en bild och sen läser den upp vad det stod på den här förpackningen då.
Yvonne ledsagar ofta Christer, men de har också lärt sig utveckla det med hjälp av ett hjälpmedel.
Liksom hela det här med ledsagning, det var inte heller givet från början. För att vi tycker om att göra såna här lång weekendsresor till olika städer i Europa och sådär. Och då hade vi varit i Amsterdam, tror jag, i det fallet. Och var ute och gick här, och då höll vi varandra i handen, för vi visste inte bättre då. Och hade visst i och för sig då vit käpp, men då fick vi vara hela tiden, ja, trottoarkant ner och så vidare. Så när vi kom hem till hotellet på kvällen, och så tyckte jag, det här gick ju jättebra. Och Yvonne var ju totalt slut. För det blir ju ingen stabilitet att hålla varandra i handen då. Och då så sa hon på syncentralen, men då ska ni ju gå en sån här ledsagarkurs, och det gjorde vi. Och då blev det ju lite annat. Men då har det ju blivit mycket lättare. Och det är då som det här med liksom det här handtaget. Är man ute en hel dag och går omkring, då är det rätt skönt för Yvonne att inte ha jag som kniper hennes arm hela till armbåge hela dagen.
Men vänta, hur hänger den, Yvonne, visa?
Ja, det är det som är en blodtrycksmanschett, kan man jämföra med, som du sätter fast. Och sen är det ett litet handtag där. Ja, det är väldigt check, orange, skrikig färg. Sådär. Men det är nog bra.
Vad får du ut av att vara med i föreningen, och också du är en av dem som driver den? Jag tänker med tanke på att du också träffar andra som också har samma sjukdom som du.
Det är väl roligt om man, alltså det är ett visst tillfredsställelse det här, man känner att man har hjälpt någon. Någon tycker att nu har de fått lite bättre information, eller bara det att man pratar med dem och man beskriver saker, och kan man överföra någon typ av kunskaper eller erfarenheter, så att säga, så märker man ofta, många blir väldigt glada när man gör det. Det brukar bli väldigt bra respons, och folk tycker det är kul och ställer massor av frågor. Och det är roligt. Det är, jag har sagt det, jag har liksom en liten andra karriär här nu i princip, och ut och hålla föredrag. Men det är jättekul.
Du har hört Christer Ljungstedt, ordförande i Glaukomföreningen Stockholm, och Yvonne Ljungstedt. Inslag 2. Nya och gamla sommarplatser i Stockholm.
Varje år sedan 2015 så förvandlas en del av Stockholms gator, torg och kajer till så kallade sommarplatser. I år så är det totalt 64 sådana platser. Jämfört med förra året så har det tillkommit 12 stycken. 7 av dem är helt nya, medan 5 gör comeback från tidigare år. Bland de nya finns Humlegårdsgatan, Norra Bantorget, Tenstaplan och Värtahamnen. Vi ska göra nedslag vid två av nykomlingarna. Och vi börjar nära Hornstull på Bergsunds strand.
Precis på den här platsen då, vid vattnet, med utsikt över Liljeholmsbron och fabrikerna på andra sidan Södermalm. Vad har de gjort? Jo, det finns några palmer utplacerade i blomlådor med små blommor runt omkring. Vi har ett rosa sånt här parkbord i trä. Det är två stycken som sitter ihop faktiskt. Vi har en strand i miniformat kan man säga. Det liknar egentligen mer en stor sandlåda. En sådär 10 meter lång och 4 meter bred. Vi har lite strandstolar med Stockholms stads logotyp i vitt tryckt på rosa tyg. Och där har två personer redan slagit sig ner. Någon sitter i skuggan med sin laptop på knät och någon sitter i solen och pratar i telefon. Och så har vi något färgglatt här. Det är en fyrkant, kanske 2 meter lång, 1 meter bred. Och det ser ut som att det är spelet Twister.
Twister, det är alltså partyspelet eller sällskapsleken som går ut på att placera sina händer och fötter på en matta med olika färgglada cirklar. I det här fallet så har man målat en vit matta på marken med cirklar på. På en grönmålad träbox bredvid så har man monterat en liggande snurra som bestämmer vilken kroppsdel som ska flyttas och till vilken färg. Till exempel höger hand till rött. Spelet går ju sen ut på att deltagarna tvingas korsa sina armar och ben runt varandra i allt mer komplicerade positioner. Den spelare som tappar balansen, ramlar eller nuddar mattan med ett knä eller armbåge förlorar. Och den som står kvar sist vinner. Stockholms stad skriver i ett pressmeddelande att, citat, ett stort fokus för årets sommarplatser är att tillföra mer kultur, mer grönska och mer plats för barn och unga att använda det offentliga rummet genom lek, rörelse och nyfikenhet, slutcitat. Och då kan man ju tänka sig att det här Twister-spelet kan passa in i den filosofin. En annan del av sommarplatserna är ju blommor och växter. Och det syns även här på Bergsunds strand.
Just på den här lilla gatan då så har man stängt av vänster körfält eller tagit bort parkeringar och satt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, ett tiotal såna här planteringar med lila och blå blommor och så palmer som sticker upp som ger lite sommarkänsla. Längst bort nära några byggbaracker har vi en annan plats att slå sig ner. Där vi har flera rosa träbänkar med tillbaka lutad rygg. Så har vi också två hammockar här utan tak. Man skulle kunna kalla den för verandagunga med plats för 2 till 3 personer. 2 stycken i bredd där man kan sitta och gunga och titta ut mot vattnet.
I hammockarna sitter 2 män i svarta arbetskläder. Snickarbyxor och t-shirtar med företagslogotyper.
Det är en riktigt skön plats att sitta på.
Ja, vad ser du framför dig då?
Nej, det är... Ja, vad är det? Det är en sjö. Eller vad säger man? Det är en... Är det...
I vatten.
I vatten. Det är alltid bra sol här också. Det är... Solen går ju här hela dagen så det är ju... Det är bra på rasterna när man får lite sol när man jobbar inomhus hela dagarna.
Ja, du jobbar här i närheten?
Jag jobbar i det här huset här bakom. Så det är... Man är ju mestadels inne och grottar så det är skönt att komma ut och få lite... Få lite sol.
Du sitter ganska stilla. Har du utnyttjat gunget någonting då?
Ja, men när jag sitter själv i den här då kan det bli lite gungande. Sen när man sitter med någon då tar man det lugnt med det gungande.
Tack, vad heter du?
Mattias.
En del av sommargågatorna blir som en utökning av de så kallade stadsmiljözonerna. Där reglerna ändras under årets varmare månader. Det är platser som under vintern används för parkering som istället får fler sittplatser, uteserveringar, blommor och grönska under perioden april till september. Runt gågatorna ska hastigheten sänkas med en rekommenderad högsta hastighet på 20 km i timmen. En sån här sommargågata som läggs till i stadsmiljözon söder är en bit av Östgötagatan. Sträckan mellan Skånegatan och Åsögatan.
Här finns det blomlådor, planteringslådor med bergstall. Det finns också hängpelargoner med rosa blommor. Lite sittplatser runt några av de största blomsterlådorna. Så det är vid vägkanten som de här sommargågateutsmyckningarna finns, men fortfarande får man hålla koll efter bilar och cyklar. Men en och annan plats att slå sig ner på finns i alla fall.
Förutom att göra stadsbilden mer levande så kan sommarplatserna ses som en del av en framtida stadsutveckling. Till tidningen Mitt i säger trafikborgarrådet Lars Strömgren att, citat, sommargågatorna är ett sätt att prova oss fram under några månader för att lättare kunna bestämma var bilarna ska tas bort permanent. Det är en viktig del i arbetet med att förändra staden i grunden. Slutcitat. På webben på upplev.stockholm-sommarplatser så finns en lista på sommarplatser. De allra flesta är redo att besöka redan nu, men en handfull, som till exempel Munkbron i Gamla stan, väntar fortfarande på att färdigställas och öppnar senare i slutet av juni. På upplev.stockholm-sommarplatser så finns också ett kalendarium som listar evenemang och aktiviteter som ska ske på sommarplatserna. Där kan man läsa om allt från terapivandring vid Sergels torg, barnteater och talkshow på Medborgarplatsen, plantbyte för trädgårdsälskare i Tantolunden till gatukonsert med Storstan Street Brass på Kista torg. Till hösten så kommer sommarplatserna att återställas till sina vanliga skepnader under september och oktober. Inslag 3. Boktipset.
Vi ska få ett boktips med flera böcker som jag vet att du, Pia-Lena Krischell, är helt betagen av. Och välkommen förresten.
Ja, tack snälla. Jag tänker att ibland blir det som att merparten av böckerna jag läser är inte liksom en strike, eller man ska säga. Men de här som vi kommer prata om, de tycker jag alla är fullpoängare.
Och det ska bli vetenskapsäventyr, utdöda djur, bandy, röster från Norrbotten, om vardag och manlig vänskap på pizzeria Roma som ligger norröver och så lite folksaga på det.
Ja, den är kul.
Vi ska börja med en utdöd sjöko, Ida Turpeinens debutroman De levande. Och den här boken, som jag då inte har läst själv, ska ha släktskap med Bea Usma och Patrik Svenssons böcker. Till exempel då Andreas expedition och Ålevangeliet, en blandning av vetenskap och roman. Stämmer det här?
Ja, till viss del. Det är ju en roman, men den är uppdelad i lite olika delar. Otroligt intressant. Välskrivet, fantastisk tonalitet i texten. Och så vill jag också lyfta att hon faktiskt tar fram kvinnliga vetenskapspersonligheter i historien som ju ofta glöms bort.
Men vad handlar denna roman då om, den här sjökossan?
Ja, Ida Turpeinen, hon är själv biolog tror jag. Och hon beskriver på ett himla fint sätt och otroligt deprimerande samtidigt om Stellers sjöko. En expedition som gjordes med bland annat Bering, den kända upptäcktsmannen. De råkade ut för ett skeppshaveri och var tvungna att bo ett år på en ö uppe i ishavet. Där till slut upptäckte de stora djur i vattnet som de lyckades ta koll på och få mat därmed. De här stackars sjökorna var otroligt fredliga. De betar alger på sjöbotten. Men på 3 decennier så lyckades människan att utrota de här stackars sjökorna. De finns inte mer, kommer aldrig mer finnas.
Men vad handlar romanen om förutom att man får reda på det?
Sen handlar det om en kvinna som kategoriserar massa djur i Alaska. Också sån här polardjur som man trodde var mindre beställd i huvudet för hon hade epilepsi. Hon gjorde ett jätteviktigt jobb. Och den sista delen handlar om en kvinna som är tecknare och hjälper en professor som har börjat se för dåligt att teckna ner bland annat många spindlar. Så det är lite olika delar och alla är lika bra.
Är det spännande?
Ja, första delen är spännande när de är ute på den här ön, för jag får ju ångest över att tänka mig att behöva gräva en håla i stranden för att bo i under en polarvinter och käka uttrar och sånt där. Men det är både spännande och väldigt, väldigt intressant.
Vi hastar snabbt vidare till en bok av Nils Håkansson som heter Bandy Futura. Och då har jag läst då om den misslyckade dokumentärfilmaren Sanna får i uppdrag att göra en film om bandy.
Ja, låter kanske inte jättekul. Men det här var en av de roligaste böcker jag har läst på länge. Jag skrattade faktiskt högt flera gånger. Hon är ju så kul människa. Och även om jag är gravt ointresserad av bandy så får man en förståelse för att folk kan bli fast i en sport. Hon ska alltså göra en dokumentärfilm som en rik gubbe i Djursholm beställer tillsammans med sin excentriska dotter. Men de vill ha två helt olika filmer, vilket sätter den här Sanna i en knipa. Sen träffar hon på ett gäng bandyfantaster som åker land och rike runt och kollar på bandy. Och de tar sig fram via en avlagd färdtjänstbuss, bara det. Fantastiskt. Hon åker till Ryssland för att undersöka bandyn där. Alltså den är fantastisk.
Men är det som en sån här road movie nästan? Alltså att man åker runt och får träffa på massa olika folk och så får man bandy på köpet eller?
Ja, men lite så faktiskt. Ja, det stämmer faktiskt bra.
Och nu blir det lite allvarligare igen tror jag. Din vilja sitter i skogen av Mattias Timander. En ung man växer upp i en liten by i Norrbotten och här har jag hört att det klingar av norrbottniska. Och det verkar vara att han inte riktigt passar in i den här bygdegemenskapen där det ligger och mullrar massa saker i myllan. Och så älskar han litteraturböcker.
Ja, alltså både och. Han passar ju in i och med att han är född i den här byn. Han är verkligen... Han tittar på fåglar, han läser naturen och så är han jättekompis med en tant som är bra mycket äldre än honom. Jag trodde först att det var hans mormor, men det är det inte. Jag tror att av en slump, om jag minns rätt, så hittar han en bok som han läser och sen kan han inte sluta läsa. Det är en hel lår med böcker och han har inte läst något alls innan. Och då öppnas en helt ny värld och till slut kommer han på: jag kanske måste åka till Stockholm. Vilket han gör. Hamnar bland annat här på Södermalm. Blir rökare, dricker öl och vin halva nätterna. Umgås med excentriska kulturmänniskor. Skriver själv. Men sen åker han faktiskt tillbaks till sin lilla by utanför Kiruna. Alltså, den blev jag också helt knockad av. Det är ett så otroligt speciellt språk. Så nära, så annorlunda, unikt, fint. Både beskrivning av människor och natur och en människas uppvaknande inför litteraturen. Den är ju urhärlig och han är så ung. Han är bara 28 år, den här författaren. Läs den!
Men vi fortsätter lite norröver, tänker jag. För där finns något som heter Pizzeria Roma. En roman av Elin Persson. Och här har jag hört att det ska handla om gemenskap, vänskap, också småstadsliv, jobbet på verkstad, en man som heter Magnus som svetsar och är sjukskriven. Och här ska det gå vara lågmält och väldigt fint. Ja, fortsätt du.
Ja, jag tycker titeln låter ju som att det är en tokrolig roman. Men den här är inte alls något åt det hållet, utan den är väldigt annorlunda som sagt. Handlar om manlig vänskap, utspelar sig i Hälsingland, i innersta delarna av Hälsingland. Och människor som jobbar hårt, blir utslitna av sina jobb. har svårt att få ihop det med pengar, hjälps åt. Också mycket naturbeskrivningar, hur man finner tröst i naturen. Att man går ut till en speciell tjärn exempelvis för att fiska med bästa kompisen. Och vad det gör med det inre också. Och Pizzeria Roma, det är en knutpunkt där man samlas. Man kan alltid gå in och ta en pizza och en trocadero. Och sen trillar folket in vart efter. Och den här stackars Magnus då, han blir ju sjukskriven och det händer massa saker. Och alltså den sista meningarna i boken, det var så, jag blev så tagen. Det nöp ordentligt till hjärtat. Sen tänker jag inte berätta mer om det.
Okej, jag tror att vi slutar med att fånga en liten gädda av Juhani Karila. Och det här är fantasy, folksaga, också naturskildring. Det är en bok som har blivit väldigt prisbelönt och gjort internationell succé. Såld till över 20 länder. Och vad är det här?
Ja, vad är det här? Otroligt märklig och originell bok. Jag läste den för jag fick ett meddelande av en kompis på Messenger. Så här, det här är den bästa bok jag någonsin har läst. Tänker man, okej, då måste jag naturligtvis prova att läsa den jag också. Superrolig. Man tänker efter. Lite spännande. Naturskildringarna är inte av det slaget som gör att jag vill åka dit. Det handlar om östraste Lappland i Finland. Det är bara massa mygg och broms och knott och slyig skog och sånt där. Så det, på så sätt är det ju inte alls mysigt. Och sen blandas det med påhittade så här väsen som randben och spejon och allt möjligt. Det är nästan som Harry Potter för vuxna i finska Lappland. Det är faktiskt jätteroligt.
Men ramhandlingen?
Ramhandlingen handlar om en tjej som måste fånga gäddan i precis den kärnen. För annars kommer ju den här förbannelsen som hon vet finns att slå in. Och vi får följa hur det går att fånga den här lilla gäddan med en del utsvävningar hit och dit. Och träffa näcken får vi göra också.
Men är det här en äventyr eller saga eller vad handlar det om en tjej som ska fånga en gädda liksom?
Det är ju både äventyr och saga, men också om man ska vara lite vuxen och allvarlig, så att hitta sitt inre, kanske bli vuxen, ta ansvar för sitt liv, lite sådana saker. Men på ett väldigt annorlunda sätt i skriven form.
Om man då tänker att jag är ingen fantasyperson överhuvudtaget. Harry Potter kan inte tänka mig. Kan man tycka om den här boken ändå?
Absolut. Jag är inte heller någon fantasyperson generellt sett. Men här, det finns inget liknande i vuxenvärlden, så ger den en chans.
Blev du så knockad som din kompis då?
Kanske inte den bästa bok jag har läst, men jag gillar väldigt mycket böcker, kanske alla som vi har pratat om idag, som är annorlunda, som liksom får mig att, oj, jaha, men vad kul. Och det är den här verkligen. Man får en liten knuff där från bekvämlighetszonen, eller man ska säga.
Vi har varit med om en utdöd sjöko, bandyturné. Den unge mannen som åker ner till Stockholm och dricker bira och hittar sig själv i litteraturen, men också är tillbaka i sitt hem uppåt i Norrbotten. Pizzeria Roma och manlig vänskap och så den här gäddan som ska fångas i den här träskmarkerna med påhittade spännande små djur. Och så ska man finna livets mening också kanske.
Kanske så. Sammanlagt. Mitt tips är att läsa alla de här böckerna, så får man en klarare bild av världen och av sitt inre.
Det var Pia-Lena Krischell som var boktipsare och boklistan kommer här. Allt finns på Legimus. De levande av Ida Turpainen. Bandy Futura av Nils Håkansson. Din vilja sitter i skogen av Mattias Timander. Pizzeria Roma av Elin Persson. Och sist Att fånga en liten gädda av Johanni Karila. Musik Finnish Tango av Tirvola. Låtarna Winter's Holding Time och Fading Body Heat. Inslag 4. I fjällen får själen plats. Det här är ett inslag från 2023. Reporter Henrik Jansson.
Nu går vi igen. Vunnen är varm.
Den som kommer springande i Nackareservatet är Ida Östlund. Hon är ute på en dagstur och har både ledsagare och ledarhund med. Hon värmer upp inför sommarsäsongen när hon brukar ge sig ut på längre vandringar. Och då ofta i fjällkedjan.
Men det är ju inte det bästa intresse på ett sätt när man inte ser. För det blir också ganska mycket frustration att jag skulle ju till exempel vilja testa att gå hela fjällkedjan. Det kallar de för gröna bandet. Det är 130 mil. Men det är ju en sak att få någon som kanske vill gå en vecka än någon som vill gå 2,5 månad.
Eller så får du ordna liksom etapper så att du kan lösa
av. Ja, men precis. Men det blir liksom meck och rodd.
Ja.
Och sen ska man ju också, när man är med någon så länge, klicka på något plan att man... För man blir ju extremt liksom nära varandra och jag blir ju också extremt beroende. Varenda gång jag behöver gå på toa måste jag ju liksom, vart kan jag gå?
Vi hittar en brygga där Ida och hunden Gonzo får svalka sig efter löpturen.
Det här var ju en rätt spurt, alltså går det oftast så här fort när ni tar det fram eller?
Jag tror du hade tur och såg oss när det var nedförsbacke.
Ja. Och du har hunden med dig ute, brukar du ha det när du hajkar?
Men den är med ibland. Just nu ska jag faktiskt, min nuvarande hund, gå i pension. Så att jag väntar på en ny. Så att nu får han vara med ibland på lite kortare turer och sådär.
Och du har ju ledsagare med dig.
Om jag ska långt då måste jag ha med mig någon. Om jag inte går längs grusvägarna hemma i Jämtland.
Just. Ja, du har planer för sommaren också med att ge dig ut, eller?
Ja, jag har några turer inbokade. Jag ska bland annat gå Padjelantaleden och sen ska jag gå någon sväng i Jämtlandsfjällarna. Jag brukar säga att det känns som själen får plats där. Och det för mig är ett sätt att vara liksom mindful. Jag är inte den här typen som kan sitta och meditera. Men om man går i ett stenröse och inte ser, då kan man liksom inte tänka på någonting annat än vart ska jag sätta nästa steg.
Oj, ja, jag hittade en pinne där som man leker med. Härligt. Ja, det är väl lite svalkande att vara nere i.
Ja.
Du har fötterna i också så här, det kallt
i
vattnet.
Ja, det är jätteskönt.
Vad tycker du är roligast med det här?
Det är att utmana sig själv och få känna de här vidderna och få slita lite och få... Jag gillar känslan att vara på väg. Och framåt. Ja, det vet jag inte. Och det blir det här fokus på det väsentliga. Röra, äta, sova, få skydd, ta sig fram.
Mm.
Det är så himla mycket intryck och skit i våran liksom, vardag i stadsmiljö. Så att det och bli trött i kroppen men samtidigt få vila huvudet. Det är någonting med det som tilltalar mig väldigt mycket.
Får man vara ensam på de där lederna eller möter man mycket andra vandrare?
Om man går på de allra största så möter man ju människor, absolut. Men det går också, man kan vara själv en hel dag också. Och allt är ju relativt. Man möter ju inte lika många som på Götgatan på Södermalm direkt. Även om det är mycket folk.
På den här en mil långa eftermiddagsturen är Ida utrustad med bara en lätt ryggsäck som inte innehåller så mycket mer än några liter vatten, snacks, mobiltelefon och hennes vita käpp. Och så har hon två stycken stavar med sig. Den ena sitter just nu ihopfälld på ryggsäcken och den andra ligger på bryggan medan ledarhunden kyler ner sig i sjön. Den utfällda staven håller hon mellan sig och ledsagaren när de springer. På så sätt kan de navigera och Ida märker snabbt om det går uppför eller utför. Idag är det Mats som ledsagar, en bekant till Ida som är ultramaratonlöpare trots sina 65 år och delvis synfältsbortfall.
Det som Ida säger, man lär sig ju efterhand vad man måste säga till om. Om som sagt vad det är stenar, stockar, rötter, hängande blad, grenar och sånt där. Men i övrigt då när jag ser att det här underlaget behöver jag inte säga någonting. Då får man kan man prata om annat istället.
Då kan Mats eller prata och jag är tyst.
Just det, det är som att ha radion
på. Jag flåsar och Mats pratar.
Alltså, Ida har ju, hon ser ju inte något problem när vi är ute. Liksom. Hon snarare söker ju upp ibland områden där hon vill testa och gå. Där det är till och med svårt att gå för seenden. Och då får man ta med henne dit och hon klarar det galant. Liksom. Det är otroligt positivt inställd till det här med att vara ute i skogen och gå. Det är jättekul.
Ja. Ja, men till exempel, jag har inte gått upp på Kebnekaise, det gör ju vill ju många. Dels jag vet inte om det kanske inte lockar mig supermycket, men man kan ju börja med att gå i Hammarbybacken och känna hur känns det.
Just.
Och hur är det att gå på klipper 30 meter innan man börjar liksom och ge sig, lära känna sin begränsning och sin ork och sin kapacitet sådär.
Just. Och du är inte så mycket för att klättra upp för utan mer liksom gå och vandra eller?
Ja, men jag var upp på Helags 2 gånger. Mm. Det är ju superhärligt. Men det blir ju något annat än att gå eller jogga på fjäll. Så jag vet inte, jag tror jag mer lockas av att flytta mig längre sträckor. Mm. En uppåt sådär.
Ja, och här går
det är ju verkligen väldigt mycket stenbumlingar på slutet. Det är ju egentligen ingen stig, det är bara massa sten
ja,
som man ska klättra över.
Stenröser.
Ja, det är stort gigantiskt.
Det här med att hitta ledsagare som kan följa med och motionera, det är inte så lätt, säger Ida.
Ja, men det är ju alltid det som är kruxet. De senaste, jag har pluggat nu i 3 år, så då har jag haft långa somrar. Men när man är beroende av andra så är det ju ett krux att få till. Och ofta kan det finns, jag har rätt många kompisar som kan tänka sig att gå liksom 2-3 dagar och sådär. Det tycker många är ganska härligt. Men när man, jag vill ju testa på att gå liksom längre turer.
Ja.
Då blir det en annan sak.
Ja, då måste man ju tänka på att ha med sig mat för turen och vatten och sådär. Eller om man inte går till någon stuga då.
Ja, precis.
Brukar du ha med tält och så eller brukar du bo i stugor?
Ja, men det var lite olika. Förra sommaren då gick jag en tur på 10 dagar. Då hade vi med tält, men alltså finns det en stuga då bor jag ju oftast hellre i den. Så bekväm är jag ju ändå.
Jo. Jag tänker på också, du är blind.
Ja.
Och alltså, att ha med sig grejer, det kan ju vara svårt om man är seende liksom och ha ordning på alla grejer. Har du något knep eller?
Mm. Ordningsamhet är inte min starka sida överlag, men jag brukar försöka ha i liksom olika påsar. Och det bästa sättet är ju att ha med sig så lite grejer som möjligt. Både för tyngdens skull framförallt, men också verkligen ha det absolut mest nödvändiga.
Du sa påsar och sådär. Är det så att man håller liksom ett fack alltid liksom bara de där grejerna i? Eller?
Ja, jag brukar prova det så att jag har sån här vattentäta packpåsar. Så i den här har jag sovsäcken och extra trumpor och i den här har jag kanske mobilladdare. Och...
Ja, precis. Vad är det för grejer som man liksom verkligen måste ha med sig och vad är direkt överflödigt? Liksom?
Men man måste ju ha med sig så att man kan hålla sig varm och torr och mätt. Men man behöver ju liksom inte 5 par strumpor utan man kan ju ha 2 par. Ett, så att man har 1 par som är man kan ha behöver på natten och sådär som är torr och sen får de som är blöt och äckliga på dagen de får torka över natten.
Men kan du tvätta medan du är ute om du är ute många dagar sådär? Eller får man liksom?
Man får stå ut. Jo, men ibland kan man ju lyckas skölja. Man kan ju skölja in och bäck och liksom så där. Det är ju någon stuga ibland, men då är ju ullkläder bra. De luktar ju ofta mindre än syntet. Sen får man försöka tvätta sig själv i sjöar och bäckar och sådär.
Ja, jag tänkte på det. Vatten då? Kan du fylla det längs vägen eller måste man ha med sig allt? Eller?
Ja, men än så länge i våra svenska fjäll så går det ju bra att dricka vatten. Och det är mest där jag har gått. Så att jag brukar inte... Man bär med sig liksom det vatten man behöver. För man får kolla på kartan hur långt det är till bäckar och sådär. Men jag har aldrig gått och jag har behövt bära med mig flera liter.
Ida beskriver sig själv som ganska nördig med att hålla igång utomhus. Förutom att springa och att vandra så åker hon gärna skidor. Och i höstas var hon på ett läger i Vålådalen i Jämtland med ledarhundar.
Så då har vi 7 ledarhundsförare. Det var fantastiskt.
Nu tänker jag, det blir lite extra då. Du måste röra med dig foder och så om du tar med hunden ut på vandring.
Ja, precis. Så att, det är väl därför jag inte... Dels har min hund inte varit superpigg. Så att, då har jag burit hans mat. Så, där, så då, därför har inte han fått följa med på de här långa turerna heller. Men det finns ju också klövjeväskor man kan ha. Men då gäller det att träna upp hunden för det successivt också.
Det betyder att de har dem över ryggen då?
Precis, ryggsäck. Mm.
Men och sen då med att sätta upp tält och så, är det något, kan du det?
Jo, men jag har väl lärt mig mitt tält. Men det är också en sak att sätta upp det på gräsmattan hemma när det inte blåser någonting. Och att sätta upp det på ett fjäll när man är hungrig och trött, man håller på att dö och det blåser och regnar. Då är jag glad att jag har med mig någon som har ögon som funkar.
Mm. Ida tar fram ett äpple och äter och säger samtidigt att den bästa maten på en längre vandring inte är färsk frukt utan torkad mat.
När jag är ambitiös och orkar, då brukar jag torka egen mat. 1000 gånger billigare och också väldigt mycket godare. Kan man bara ta sin vanliga mat man har gjort hemma och lägga i ugnen över natten. Eller i en så här speciell torkugn också. Det mesta går faktiskt att torka. Det gäller ju att ha små bitar. Och så där. Men linsgryta har jag haft med mycket. Och chili con carne. Och...
Så får man bara liksom koka upp vatten och fylla på när man är på plats. Precis. Och hur är det då? Då har du så här spritkök eller med det?
Ja, gas.
Och då, men då är det, alltså fixar du det utan att se? Det är ganska svårt eller?
Jo, men det är lite läskigt. Mm, det gäller att den står på ett ställe så jag kan ställa dit och föra lågan över gasen och sådär. Eller ja, eld för att tända på den. Och sen är det ju också att lyfta av och när det kan vingligt. Så att det funkar, men ja, jag brukar oftast inte göra det själv.
Och, men som sagt, och du hade redan planerat nu i sommar. Jag tänker på så här, om det är någon som lyssnar på det här nu då och vill själv ge sig ut lite i sommar. Alltså, då kan man ju göra det lokalt, men hur långt i förväg behöver man planera? Du behöver ju inte boka kanske boende om du har tält med dig. Men om du ska bo i stuga, då måste man väl vara ute i god tid.
Ja, det är väl lite... Nu, under pandemin så var det ju stundvis väldigt fullt. Men vissa av de här STF-stugorna som finns, de behöver man... Och vissa får man inte ens boka i förväg. Men vill man vara helt säker så kan det ju vara bra att boka. Och det finns ju liksom... Till exempel Jämtlandstriangeln är ju en klassiker. Då går man mellan 3 fjällstationer som är liksom hög vandrarhemstandard skulle jag säga. Men ändå går man på Karlfjället med 16-19 kilometer liksom på varje dag. Då. Så det var där jag började och tyckte att det var jättehärligt. Sen med all fysisk rörelse, ju härligare blir, desto mer man har tränat, desto lättare blir det ju.
Så det är jobbigt i början, men sen blir det roligare?
Ja, men och om man också har motion i vardagen så är det ju lättare också när man väljer sig ut. Och att inte packa med sig för mycket grejer. För ju tyngre man har, desto jobbigare blir det också.
Är det därför det är bra liksom att provgå så här då? Att man är ute lite och ser hur känns det med den här packningen efter en dag? Liksom?
Ja, men verkligen. Och det kan man göra hemma där man bor. Bara liksom stoppa ner några flaskor med vatten i en ryggsäck och känna hur känns det att ha 10 kilo på ryggen. Om man går i 20 mil så gör ju 10 kilo eller 7 kilo ganska mycket per steg i viss många mil.
Just det, så inte så mycket äpplen då med i ryggsäcken i vanliga fall.
Jag får en gång.
Ja, precis. Ja, men det kanske funkar, ja, det om man skär dem i skivor. Ja,
det blir toppen. Ja.
För den som inte är så van men vill börja ge sig ut på vandring så kan det funka att boka övernattning i till exempel en fjällstuga och göra dagsturer utifrån den. Och det är också bra att förbereda kroppen på att gå i terräng, hur van man än är, säger Ida.
Ofta finns det ju elljusspår och sådär, så det är ju alltid bra början att träna och gå lite på ojämnt underlag. För ofta vi som bor mycket städer, man är liksom van att gå på asfalt. Och jag brukar säga att det tar ett tag, även om man är ganska van så tar det någon dag innan kroppen liksom fattar vad det är som händer. Mm. Så man blir liksom bättre och bättre på att gå där det är knöligt. Och sen att inte se och att man snubblar ju hela tiden, det ingår liksom.
Men vad ska man tänka på? Alltså då tänker jag att det är viktigt att ha bra skor liksom. Ska man ha olika par skor med sig också eller räcker det med ett par och hur ska de vara?
Det där med skor är ju också en, ja, det är lite ideologi det där. Jag personligen går i liksom trail-jumpadojer hela tiden på fjället så att jag har inte kängor och sådär. Jag tycker det blir svårare att gå då. Man känner underlaget.
De här är mjukare förstås.
Ja, men det är liksom grepp under.
Ja, de är ju väldigt gummi liksom.
Precis. Men då går jag också i blöt hela dagen om fötterna. Så det där får man ju känna lite själv.
Just det, vet du, var någon som pratade om att man kan sätta fötterna i plastpåsar. Ja. Och så i sådana där, för då håller de ändå torrt.
Precis, det finns många tricks.
Har du brukar köra det eller?
Nej, jag kör hellre med så att jag är blöt om fötterna och så byter jag om på kvällen så att jag har torrt då. Men jag är varm också av mig så.
Aida Östlund ska alltså gå Padjelantaleden på 16 mil i sommar. Men förra året var hon på en 25 mils vandring under 10 dagar. Och även om fjällen är favorit för Ida som tycker om vidderna så bor och pluggar hon i Stockholm nu.
Men här i Stockholm har man ju både Sörmlandsleden som utgår från Björkhagen och sen finns det Upplandsleden och Roslagsleden. Och något som jag verkligen kan rekommendera är också på skärgårdsöar. Där brukar de ha så här fina små grusvägar och väldigt inte bilar och sådär. Sen när jag går så har jag också alltid stavar. Och när jag vandrar i, liksom på stigar och sånt, då går jag bakom ledsagaren som håller i staven. Så håller jag i en stav. Och så har jag en stav i min högra hand.
Och stöttar dig på det.
Precis. Mm. Så att jag får tre ben. Så den blir liksom både käpp som man känner lite med och också liksom balans. Och så har jag en sån här, så att den går för länge. Så att i nedförsbacke kanske man vill ha lite längre och i uppförs lite kortare.
Just. Ja, det är så här, vad kallar man det? Teleskopvariant. Ja, om hon inte kan gå hela gröna bandet på 130 mil så vill hon ta Kungsleden på 40 mil framöver. Hon håller generellt samma tempo som seende mellan 2-3 kilometer per timme i fjällterräng.
Förra sommaren gick jag med ett gäng. Du var inte vana fjällvandrare men jag var ju verkligen inte den som sinkade då. Förutom när det blir riktigt jättestenigt. Eller att man ska över någon bäck och så. För då måste man ju liksom 30 centimeter fram, en sten. Alltså, då måste man ju verkligen...
Ja, då blir det ju fokus. Ja. Men nu går vi upp lite här i skogen.
Ja, här skiljs våra stigar åt för den här gången. Ida Östlund och ledsagaren Mats. Och så ledarhunden Gonzo som i sommar ska bli pensionär. Och så sällskap åt en 11-åring med synnedsättning.
Inslag 5. Annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på oss den här veckan. Och här kommer annonserna. Ask, alla sinnens konst, skulpturvandring. DBFK, information, säsongsavslutningar, aktiviteter. Iris hjälpmedel, produktannons. SRF Botkyrka Salem, midsommarlunch. SRF Norrort, medlemsträff. SRF Solna Sundbyberg, guidad tur på Kina slott. SRF Stockholm Gotland och Nacka kommun, synträffar. SRF Stockholm Gotland, punktskriftskonst. SRF Stockholm stad, midsommarpub. SRF Stockholm stad, torsdagscafé. Och sista annonsen är från SRF Stockholm stad, vandring i Nobels fotspår.
Föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till en tillgänglig skulpturvandring i Årsta. Guide är Sofie Heine som är auktoriserad Stockholmsguide och också Årstabo. Tiden är 11 juni klockan 17.00 till 18.30. Ledsagare finns på plats från 16.40. Mötesplats vid Apotek Kronan, Hjälmarsvägen 26. Närmaste busshållplats är Årsta torg och närmaste tvärbanestation är Valla torg. Säg till vid anmälan om du vill bli mött vid någon av de stationerna. Turen startar inne på Årsta torg vid skulpturen Gycklarna av Bror Marklund och fortsätter sedan i lugn takt med stopp vid olika konstverk i närområdet. Till exempel Årsta Zoo av Thomas Karlsson och Årsta frun och trådbussen av Hans Pettersson. Deltagaravgiften är 50 kronor som betalas in på föreningens bankgiro. Numret får du när du har anmält dig. Ledsagare och stödmedlemmar går med utan avgift. Anmälan görs senast den 3 juni till föreningens mail allasinnen.sthlm@gmail.com. Här kan du också ställa frågor. Men du kan också ringa till Anne Måndotter på telefon 070 716 9895. Välkomna, önskar styrelsen för Alla sinnens konst.
Säsongsavslutningar för aktiviteterna i Bäckis med DBFK. Träningarna på tisdagarna i Bäckis slutar för våren den 26 maj. Söndags simningen slutar den 31 maj. Showdown-träningen på Sandsborgsvägen 52 slutar den 28 maj, hälsar DBFK.
Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Den här gången vill jag informera om en pågående kampanj som vi har just nu på vår storstilsalmanacka. Och den har just nu ett pris på 140 kronor och ordinarie pris är 265 kronor. Och vill man beställa den här eller få mer information om våra produkter eller storstilsalmanackan så går det jättebra genom att kontakta oss genom att ringa på 08 39 94 00 eller gå in på vår hemsida www.irishjalpmedel.se.
Vi avslutar vårens medlemslunchar med sill och potatis så här i midsommartider. Bakan byter vi ut mot tårta som serveras med kaffe eller te. Om det är fint väder sitter vi ute. Anmäl dig i god tid så att vi kan planera inköpen. Deltagande antalet är begränsat så det är först i plan som gäller. Och gärna med en vän eller anhörig. Tid. Söndagen den 14 juni klockan 13.00 till och med 15.00. Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, grind B. Pris 50 kronor. Kontant eller swish till 076 850 2972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 10 juni till Urban Eriksson på mobilnummer 076 850 2972 eller maila en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com där Anneli stavas utan e på slutet och mrv är initialerna till Anna Maria Rosväg. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrkasalen.
SRF Norrort vill välkomna dig till sin medlemsträff den 1 juni mellan 13 till 15 på Lyktgränd 4 i Täby. Det ska vara skivor till kaffe och traditionsenligt så serveras det kaffe med tårta som alltid på sommaravslutningen. Anmäl dig senast 29 maj till Eva Porserud på telefon 076-109-5376 eller på e-post eva.porserud@gmail.com. Välkomna!
Till alla med synnedsättning i SRF Sonasundberg, andra medlemmar inom SRF är välkomna i mån av plats. Välkomna onsdagen den 3 juni klockan 13.00. Då har vi en guidad tur på Kinas slott i Drottningholm. Var och en tar sig till Drottningholm på eget sätt. Färdtjänstadress är Kinas slott nummer 1, slottet Drottningholm. Kinas slott är beläget i Drottningholms slottspark och är ett unikt lustslott byggt på 1700-talet som en gåva till drottning Lovisa Ulrika. Slottet är idag ett av UNESCOs världsarv. Guiden möter oss i vestibulen på Kinas slott. Efter guidningen som tar cirka 45 minuter bjuder föreningen på kaffe i slottscaféet. Guidningen tillåter max 30 personer. Anmälan gör du till margareta.hall.assarsson@telia.com. Margareta stavas med TH. Och senast den 29 maj vill vi ha den anmälan, men gärna tidigare. Välkomna!
SRF Stockholm Gotland och Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi träffas på torsdagar mellan klockan 14 och 15.30. Nästa tillfälle är den 11 juni och vi ses på Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör, på telefon 070 431 84 83 eller på e-post frida.ambros@nacka.se.
Punktskriftskonst på Hornstulls bibliotek. Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening, SKKF, ställer ut sitt taktila konstverk Punktskriften 200 år på Hornstulls bibliotek 5-28 maj 2026. Innanför entrédörrarna på biblioteket kommer personal finnas tillgänglig och vara extra uppmärksamma under hela utställningstiden för att ledsaga och vägleda synskadade besökare. Och i samband med utställningen så kommer det hållas en workshop den 19 maj klockan 16-17.30 i bibliotekets ateljé. Då ska det pysslas och skapas med punktskriftstema tillsammans med SKKF och SRF Stockholm Gotland. Ingen föranmälan krävs. Adressen till biblioteket är Hornsbruksgatan 25 och telefonnumret till bibliotekets kundtjänst är 08-508-30860. Välkomna, hälsar SKKF och SRF Stockholm Gotland.
SRF Stockholms stad. Midsommarpub i musikens tecken. Fredagen den 12 juni är du välkommen till Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, för att fira att sommaren äntligen är här. Och det gör vi med sång och musik. För sången står kören Equinox och därefter spelar orkestern The White Cane Swingers. Den som vill kan köpa en midsommartallrik plus kaffe och kaka. Obs! Maten serveras klockan 17 och den vanliga pubben börjar klockan 18. Vill du köpa en midsommartallrik ska du meddela oss senast torsdagen den 4 juni på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Midsommartallriken kostar 200 kronor som du betalar i förväg genom att swisha på telefon 123 019-6246. Skriv pub 12 juni i meddelandefältet. Du kan även betala till vårt bankgiro 5371-4259. Skriv pub 12 juni i meddelandefältet. Till försäljning finns snacks och pajer samt öl, vin och alkoholfria drycker. Detta betalas på plats med kort eller swish. Om du inte vill ha midsommartallrik behövs ingen anmälan. Kom som du är och ta med dig ditt gladaste humör. Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefon 08 452 2200. Varmt välkommen, hälsar pubgruppen. SRF Stockholms stad, torsdagscafé den 11 juni. Välkommen till vårt torsdagscafé den 11 juni. Den här gången sjunger vi in våren tillsammans. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 40 kronor och du kan betala med kort eller swish. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen. SRF Stockholms stad. Vandring i Alfred Nobels fotspår. Nu är våren äntligen här. Aktivitetsgruppen i SRF Stockholms stad välkomnar dig att följa med på en guidad vandring i Vinterviken, Gröndal. Där du kommer att få uppleva vacker natur och samtidigt få lära dig mer om Alfred Nobels dynamitfabrik från 1891. Vandringen leds av Sofie Heine, auktoriserad Stockholmsguide med vana av att hålla guidade visningar för personer med synnedsättning. Efter guidningen går de som vill och fika tillsammans. Du betalar själv ditt fika. När? Söndag 7 juni. Tid? Vi samlas 12.45 och guidningen tar 2 timmar och börjar klockan 13.00 och avslutas 15.00. Adress. Vandringen börjar vid kaféet en bit in i området. Enklast är att boka färdtjänst till Vinterviksvägen 60. Du kan också gå från Aspuddens tunnelbanestation. Men kom ihåg att det är cirka 2 kilometer att gå från tunnelbanan. Deltagaravgift 100 kronor som betalas på plats. Medföljande ledsagare går gratis. Anmälan senast 3 juni till kansliet på telefon 08 452 2200. E-post anmalan@srfstockholm.se. Meddela om du behöver ledsagning. Vi ses. Aktivitetsgruppen.
Redaktionsruta. Läns- och riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns- och Riksnytt.